Kapitel 18. Stormen kommer. Perrin öppnade långsamt ögonen, såg upp i det släta vitrappade taket. Det tog honom ett kort tag att inse att han låg i en säng med höga hörnstolpar, vilade på ett fjäderbolster, nerbäddad under en filt och med en gåsdunskudde under huvudet. Ett otal olika lukter dansade runt i hans näsa. Fjädrarna, filtens hylle, en gås som höll på att stekas, bröd och honungskakor som gräddades. Det var ett av rummen på Vinälvens värdshus. Ljuset som strömmade in mellan fönstrens vita gardiner hade morgonens omisskännliga skärpa. Morgon. Han tog sig fumlande åt sidan. Oskad hud mötte hans fingertoppar. Men han kände sig svagare än han gjort någon gång sedan pilen träffade honom. Men det var ett billigt pris och ett gott byte. Han var alldeles torr i halsen. När han rörde på sig sprang Feil upp från en stol vid den lilla stenhärden, kastade sin röda filt åt sidan och sträckte på sig. Hon hade bytt till en mörkare ridklänning med snäva kjolar och av rynkorna i det grå sidentyget att döma hade hon sovit på sin stol. Elena sa att du behövde sova, sa hon. Han sträckte sig mot den vita kannan som stod på ett litet bord bredvid sängen och hon skyndade sig att hälla upp en bägare med vatten och hålla den mot hans läppar. Du får stanna i sängen i 2 eller 3 dagar tills du har fått krafterna tillbaka. Orden lät riktiga, men det fanns en biton som han knappt uppfattade, ett spänt drag kring hennes ögon. Vad är det som är på tok? Hon ställde försiktigt tillbaka bägaren på sängbordet och slätade till klänningen. Ingenting är på tok. Nu var den spända undertonen ännu tydligare. Ljug inte för mig, Feil. Jag ljuger inte, fräste hon. Jag ska se till att du får lite frukost. Och det ska du vara glad att jag gör när du påstår att jag... Feil! Han sa namnet så bestämt han kunde och hon tvekade. Hennes mest arroganta min, med näsan i vädret, förbyttes i en oroligt väckad panna och sen tillbaka igen. Han mötte hennes blick utan att blinka. Hon skulle inte komma undan med några adelsfrökens fasoner när det gällde honom. Till sist suckade hon. Du har väl rätt att få veta. Men du ska ändå stanna kvar i sängen tills Elena och jag säger att du får gå upp. Lyle och Gaul är borta. Borta? Han blinkade förvirrat. Vad menar du med borta? Har de gett sig av? På sätt och vis. Vaktposterna såg dem gå. Idag i gryningen. De travade bort genom västanskogen tillsammans. Ingen av vakterna såg något konstigt i det. Och det var sannligen ingen av dem som försökte stoppa en Ogier och en Eilman. Jag fick höra det här för mindre än en timme sedan. De pratade om träd, Perrin. Om hur ogierna sjunger för träden. Träd, morrade Perrin. Det är den där fördömda porten, bränner mig. Jag sa åt honom att inte. De blir ju dödade innan de ens hinner dit. Han kastade undan filten, svängde benen över sidan på sängen och vacklade upp på fötter. Han hade ingenting på sig, insåg han, inte ens underbyxorna. Men om de trodde att de skulle hålla honom fången under en filt tog de miste. Han såg alla sina kläder prydligt hopvikta på en stol vid dörren. Stövlarna stod bredvid och yxan hängde i sitt bälte på en krok på väggen. Han raglade fram till kläderna och började klä på sig så fort han förmådde. Vad gör du? Utropade Feil. Nu lägger du dig i sängen igen. Hon stod med ena handen i sidan och pekade befallande med den andra, som om hennes finger kunde förflytta honom dit. De kan inte ha kommit särskilt långt, sa han. Inte till fots. Gaul rider aldrig. Och Lyle har alltid sagt att han sätter större tilltro till sina egna fötter än till någon häst. På Rapper hinner jag i fatt om vid middagstid, allra senast. Han drog skjortan över huvudet, lät den hänga löst utanpå byxorna och satte sig ner. Nästan föll i själva verket, på stolen för att dra på sig stövlarna. Du är galen, Perrin Ibarra. Tror du att du ens kan hitta dem i den där skogen? Jag är inte så dålig på att spåra. Jag kan hitta dem. Han log mot henne, men det gjorde ingen nytta. Du kan dö, din hårige luns, Se på dig själv, du kan knappt stå på benen. Du skulle falla ur sadeln innan du hunnit en mil. Med en kraftansträngning som han dolde efter bästa förmåga ställde han sig upp och stampade ner fötterna i stövlarna. Rapper skulle göra allt arbetet. Han behövde bara någonting att hålla sig i. Dumheter. Jag är stark som en häst. Sluta upp med att försöka köra med mig. Han ruskade på sig rocken och plockade åt sig yxan och bältet. Fail tog tag i hans arm när han öppnade dörren och drogs med ut medan hon förgäves försökte dra honom tillbaka. Ibland har du förstånd som en häst, flämtade hon. Ännu mindre. Perrin, du måste lyssna på mig. Du måste. Från dörren var det bara några steg längs den smala korridoren till trappan ner till det tomma skänkrummet. Och det var trappan som förrådde honom. När han böjde knät för att gå ner för det första steget bara fortsatte det att böja sig. Han välte framåt, försökte förgäves fatta tag i trappräcket och drog en tjutande fail med sig i fallet. De rullade runt, runt, dråsade handlöst nedför för att med en sista duns stanna mot tunnan vid foten av trappan. Fail låg utsträckt över honom i hela sin längd. Tunnan vacklade och snurrade runt så att svärden skallrade i den, men kom sedan till ro med en slutgiltig skräll. Det tog Perrin ett ögonblick att dra in tillräckligt mycket luft för att tala. Hur gick det? Frågade han ängsligt. Hon låg över hans bröst, slapp och orörlig. Han skakade henne lätt. Fail, hur är... Långsamt lyfte hon huvudet och strök några korta hårtestar ur ansiktet. Sen stirrade hon honom stint i ögonen. Hur gick det med dig? Om det gick bra kan det mycket väl hända att jag gör någonting våldsamt med dig. Perrin fnös. Hon var förmodligen mindre illa däran än han. Han kände försiktigt på stället där pilen hade suttit. Men det kändes inte värre än resten av hans kropp. Å andra sidan kändes resten som ett enda stort blåmärke. Flytta på dig, Fail. Jag måste hämta Rapper. Istället för att flytta sig grep hon tag om hans krage med båda händerna och böjde sig fram, mycket nära, tills deras näsor nästan rörde vid varandra. Lyssna på mig, Perrin, sa hon enträget. Du kan inte göra allting. Om Loyal och Gaul har gett sig av för att låsa porten måste du låta dem göra det. Din plats är här. Även om du vore tillräckligt stark, och det är du inte. Hör du vad jag säger? Du är inte tillräckligt stark. Men även om du vore det så får du inte sätta iväg efter dem. Du kan inte göra allting. Vad i all sin dar håller ni båda på med, sa Marin Alvear. Hon kom in i skänkrummet genom den bakre dörren och torkade händerna på förklädet. Hennes ögonbryn såg ut att vara på väg upp mot hårfästet. Jag trodde att jag skulle hitta trolllocker här efter allt det där oväsendet. Men sannoliken inte det här. Hon lät halvt upprörd och halvt road. Perrin insåg vad de såg ut som, med Fail som låg på honom och med huvudena tätt samman. Ett ungt par som lekte kysslekar på golvet i skänkrummet. Fail blev röd om kinderna. Hon kom hastigt på fötter och slog dammet från klänningen. Han är envis som en trollock, mor Alvear. Jag sa åt honom att han var för svag för att stiga upp. Han måste omedelbart i säng igen. Han måste lära sig att han inte kan göra allting själv, särskilt när han inte ens klarar av att gå ner för en trappa. Åh, kära vän, sa mor Alvear och skakade på huvudet. Nu gör du då alldeles fel. Hon böjde sig fram och viskade till den yngre kvinnan, men Perrin hörde vartenda ord. Som pojke var han nog så lätt att handskas med om man skötte det på rätt sätt. Men om man försökte tvinga honom till någonting var han precis lika styvsint som någon annan i Tjofloden. Män förändrar sig egentligen inte särskilt mycket. De blir bara längre. Om du fortsätter att säga åt honom vad han måste göra och inte får göra kommer han att lägga öronen bakåt och köra hovarna i marken som vilken mulåsna som helst. Låt mig visa dig. Marin vände sig mot honom med ett strålande leende och ignorerade helt hans buttra min. Perrin, tycker du inte att en av mina gåsfjädersmadrasser är bättre än det där golvet? Jag ska bära upp lite av min njurpaj åt dig så fort vi har bäddat ner dig. Du måste vara hungrig. Du som inte fick någon kvällsvard igår. Se så, låt mig hjälpa dig upp nu. Han motade undan hennes händer och ställde sig upp utan hjälp. Nå, egentligen fick han ta visst stöd av väggen. Det kändes som om han hade sträckt hälften av musklerna i sin kropp. Styvsint. Han hade aldrig varit styvsint i hela sitt liv. Mor Alvear, vill ni säga till Hugh eller Chad att sala på rapper? När du är bättre, sa hon och försökte vända honom mot trappan. Tror du inte att du skulle må bra av lite mer vila? Fail tog hans andra arm. Trollocker! Ropet kom utifrån, dämpat av husväggen, och ett dussin röster ekade. Trollocker! Trollocker! Det behöver du inte bry dig om idag, sa mor Alvear, mjukt och bestämt på samma gång. Det var nästan så att han skar tänder. Ace Dena tar hand om allting, ska du se. Om en dag eller två ska vi nog ha fått dig på fötter igen. Min häst, sa han och försökte dra sig loss. De hade fått bra grepp om hans rockärmar och det enda han lyckades med var att svänga dem fram och tillbaka. För ljusets skull, kan ni sluta rycka i mig och låta mig hämta min häst? Släpp mig! Efter att ha sett honom i ansiktet suckade Fail och släppte hans arm. Mor Alvear, vill ni vara snäll och se till att någon sadlar på hans häst och leder fram den? Men kära vän, han behöver verkligen. Om ni vill vara så snäll, mor Alvear, sa Fail bestämt. Och min häst också. De två kvinnorna såg på varandra som om han inte fanns. Till sist nickade mor Alvear. Med brydd blick följde Perrin henne när hon skyndade genom skänkrummet och försvann bort mot köket och vidare ut mot stallet. Vad hade Fail sagt som skilde sig från hans ord? Han vände sig till henne och frågade, varför ändrade du dig? Hon stoppade ner skjortan i byxorna åt honom och muttrade för sig själv. Hon trodde säkerligen inte att han skulle uppfatta orden. Så jag får inte säga måste. När han är för envis för att begripa sitt eget bästa, då måste jag locka honom med honung och leenden, minsann. Hon kastade en blick på honom som sannoliken inte rymde någon honung, men växlade blicksnabbt om till ett leende som var så djupt att han nästan ryggade undan. Hjärtat mitt, nästan kuttrade hon. Vad det än är som står på där ute så hoppas jag verkligen att du stannar i sadeln och så långt bort från alla trollocker som möjligt. Du är knappast redo att möta en trollock riktigt än, eller hur? Kanske imorgon. Du kan väl komma ihåg att du är en general, en ledare och en precis lika viktig symbol för folket som baneret på allmänningen. Om du håller dig uppe där alla kan se dig kommer det att göra alla bättre till mods. Och det är mycket lättare att se vad som behöver göras och utdela order när man inte själv deltar i striden. Hon plockade upp hans bälte från golvet, spände det om hans midja och placerade försiktigt yxan vid hans höft. Och hon fladdrade med ögonfransarna mot honom. Snälla, det kan du väl lova att du gör. Snälla. Hon hade rätt. Han skulle inte överleva i 2 minuter i kamp mot en trollock. Mot en blekman skulle det snarare röra sig om 2 sekunder. Och hur mycket det än grämde honom att erkänna det skulle han inte orka hålla sig i sadeln ens 2 mil om han satt av efter Loyal och Gaul. Eländige Ogier, du är författare, inte någon hjälte. För all del, sa han. Han greps av ett okynligt infall när han tänkte på hur hon och mor Alvear hade pratat över hans huvud och hur Fail hade försökt tjusa honom som en annan idiot. När du ler så vackert kan jag inte vägra dig någonting. Jag är så glad. Fortfarande leende borstade hon av hans rock, plockade bort damm som han inte såg. För om du inte gör det och ändå lyckas överleva, tänker jag göra samma sak som du gjorde med mig första dagen vi var i vägarna. Jag tror inte att du är tillräckligt stark att hindra mig igen. Hennes leende strålade upp mot honom med vårens hela ljuvlighet. Förstår du mig? Han kunde inte låta bli att skrocka. Det låter som om jag borde låta dem döda mig. Hon verkade inte tycka att det var roligt. Hugh och Tad, de båda gängliga stalldrängarna, kom ledande med Rapper och Svala så snart han och Fail steg utanför dörren. Alla andra tycktes vara samlade i bortre änden av byn, på andra sidan allmänningen med dess får, kor, gäss och det rödvita vargbaneret som fladdrade i morgonbrisen. Så snart han och Fail hade kommit upp på hästarna satte stalldrängarna också av åt det hållet. Vad det än var som var färde så var det helt tydligt inte något anfall. Han såg kvinnor och barn i folkskaran och ropen hade ersatts av ett dämpat pladder. Han ville sitta stadigt i sadeln så han höll en maklig takt. Fail red nära in till och höll ett öga på honom. Om hon kunde ändra sig en gång utan orsak så kunde hon göra det igen. Och han ville inte ha någon diskussion om huruvida han borde vara där eller ej. Den babblande folkmassan tycktes omfatta alla människor i hela Emonswall, såväl bybor som inflyttade bönder. De stod tätt hoppackade, skuldra mot skuldra. Men när de såg vem han var gav de plats för honom och Fail. Han hörde sitt namn i mumlet, ofta med tillnamnet Guldöga. Han uppfattade även ordet trollocker, men tonfallen var mer förundrade än skrämda. Från sin plats på Rappers rygg såg han obehindrat över deras huvuden. Den hopträngda massan av människor sträckte sig hela vägen förbi de sista husen och fram till muren av vässade pålar. Det syntes inte längre några män med yxor i skogsbrynet, som nu var nästan 600 steg bort och skildes från byn av ett fält av stubbar som nästan jämnats med marken. Kararna stod istället svettiga och med nakna överkroppar i en ring mitt i folksamlingen. Innanför ringen kunde man se Alana, Varin och två män. John Thane, mjölnaren, torkade just bort en blodfläck från sidan. Han hade hakan tryckt mot bröstet så att han kunde se vad han gjorde. Alana rätade sig just upp efter att ha varit böjd över den andra mannen. En kar med gråsprängt hår som Perrin inte kände igen. Mannen kom på fötter med ett skutt och tog ett par danssteg, som om han inte trodde att det var möjligt. Både han och mjölnaren tittade på Aesedena med skräckblandad vördnad. Trängseln runt Aesedena var så tät att ingen kunde gå åt sidan och släppa fram Rapper och Svala. Men det fanns två mindre luckor kring Ivan och Thomas som satt på sina stridshästar, en på vardera sidan om Aesedena. Folk ville inte komma i närheten av de vildögda djuren som båda såg ut att bara vänta på ett tillfälle att bitas eller trampa ner någon. Utan allt för mycket besvär lyckades Perrin nå fram till Thomas. Vad har hänt? En trollock. Bara en. Den grånande väktaren talade i avspänd samtalston men lät likväl inte blicken vila på Perrin eller Fail utan höll både Varin och skogsbrynet under sträng uppsikt. Ensamma är de sällan särskilt klipska. Sluga men inte klipska. Timmerhuggarna jagade bort den innan den hade hunnit mer än såra ett par av kararna. Nu dök de båda älkvinnorna upp i skogsbrynet, kom springande mot byn. De hade sina tjofas och slöjor virade om huvudena, så Perrin kunde inte avgöra vem som var vem av dem. De saktade in för att slingra sig mellan de vassa pålarna och gled sedan smidigt genom folkmassan. Människorna makade sig undan så mycket som trängseln tillät. När de kom fram till Fail hade de hunnit dra ner slöjorna och hon böjde sig ner för att höra vad de sa. Kanske 500 trollocker, sa Bane. Förmodligen inte mer än en mil eller två bakom oss. Hennes röst var behärskad, men de mörkblå ögonen gnistrade av iver och likadant Sheards grå. Det var vad jag trodde, sa Thomas med lugn röst. Den som kom hit hade förmodligen lämnat den större gruppen i hopp om att hitta någonting att äta. Resten kommer nog snart hit. Spjutjungfrorna nickade. Perrin gjorde en förbryllad gest ut över folkmassan. Då borde de inte vara här ute. Varför har ni inte fått undan dem härifrån? Svaret kom från Ivan, som nu kom med sin grå springare. Dina fränder vill inte lyssna på främlingar. Inte när de kan få titta på Aesir. Jag skulle vilja föreslå att du ser vad du kan göra. Perrin var övertygad om att de kunde ha uppbringat något slags ordning om de verkligen hade försökt. Varin och Alana skulle säkerligen ha klarat det. Så varför väntade de på att jag skulle ta hand om det? Om de väntar sig ett troll och angrepp. Det vore lätt att skylla på att han var Taveren. Lätt och dumt. Ivan och Thomas skulle inte låta sig dödas av trollocker eller tillåta att Varin och Alana drabbades medan de väntade på order från en Taveren. Aesirna försökte styra honom och riskerade därigenom allas liv, kanske till och med sina egna. Men vad kunde målet vara? Han mötte Fails blick och hon gav honom en nästan omärklig nick, som om hon visste vad han tänkte. Just nu hade han emellertid inte tid att finna lösningen på detta problem. Han lät blicken fara över folkmassan och hittade strax Bran Alvear som stod och talade lågmält med Cham Althor och Abel Cawthon. Borgmästaren hade ett långt spjut över axeln och en gammal rund, bucklig järnhatt på huvudet. En lång läderväst med fastsydda metallskivor spändes ut av hans runda kroppshydda. De tre männen tittade upp när Perrin lät Rapper skuffa sig fram till dem genom trängseln. Bane säger att det är trollocker på väg hitåt och väktarna tror att det snart kommer ett anfall. Han var tvungen att ropa för att höras över det oupphörliga pladdret från hopen. Några av dem som stod närmast hörde hans ord och tystnade. Orden trollocker och anfall spred sig som ringar på vattnet. Och där de dragit fram sänkte sig tystnaden. Bran blinkade. Jaså ja, förr eller senare skulle det väl ske. Nåja, gott och väl. Vi vet vad vi har att göra. Han borde ha sett lustig ut med den sprickfärdiga långvästen och järnhatten som guppade när han nickade. Men det enda han utstrålade var beslutsamhet. Han förkunnade med kraftfull stämma. Perrin säger att trollockerna snart är här. Ni vet era platser. Skynda på nu. Skynda. Folkmassan började röra på sig. Kvinnorna ledde barnen tillbaka in bland husen och männen försvann åt olika håll. Förvirringen verkade bli större snarare än mindre. Jag ska se till att fåraherdarna kommer in, sa Abel till Perrin och dök in i vimlet. Sen Bewy trängde sig förbi genom virvaret. Med en hillebard i näven anförde han vresige Harry Coplin, Harrys bror Dahl och gamle Billy Congar. Billy raglade som om han redan i den tidiga morgontimman var full med öl, vilket han förmodligen också var. Av de tre männen var det Billy som såg mest ut som om han tänkte använda spjutet. Sen satte handen mot pannan i ett slags honör när de kom fram till Perrin. Det gjorde flera andra män också, vilket gjorde Perrin generad. Daniel och de andra pojkarna var en sak, men de här kararna var nästan dubbelt så gamla som han själv, ibland mer. Du sköter dig bra, sa Fail. Jag önskar att jag visste vad Varin och Alana sysslar med, muttrade han, och då menar jag inte vad de gör just nu. Två av katapulterna som väktarna hade byggt stod i den här änden av byn. Kantiga anordningar, mer än en manslängd höga, idelkraftiga stockar och tjocka tvinnade rep. Ivan och Thomas övervakade från hästryggen hur de stadiga träbalkarna bevades ned. De båda ACD:erna var mer intresserade av de stora gråstenarna, var och en på 15 eller 20 pund, som kararna nu lastade i de stora skålarna i änden av kastarmarna. De tänker se till att du blir en ledare, sa Fail tyst. Jag tror att det är vad du är född till. Perrin fnös. Han var född till smed. Jag skulle vara bra mycket bättre till mot som jag visste varför de ville det. Essidéerna tittade på honom. Varin med huvudet fågelikt på sned. Alana med en mer ohöld blick och ett litet leende på läpparna. Ville de båda samma sak och av samma skäl? Det var ett av bekymren med Aesir. Frågorna var alltid fler än svaren. Ordningen infann sig överraskande fort. Här längs byns västra ände låg en rad män på ett knä bakom muren av spetsade pålar och fingrade oroligt på sina spjut, hillebarder eller andra stångvapen med en röjkniv eller skära som udd. Här och där syntes en hjälm eller ett harnesk. Bakom dem fanns dubbelt så många män beväpnade med goda tjuvflodsbågar, var och en med två koger vid bältet. Unga pojkar kom springande från husen med buntar av fler pilar som männen stack ner i marken framför sig. Cham verkade ha befälet över bågskyttarna, rättade leden och sa ett par ord till var och en, medan Bran marscherade vid hans sida och delade ut uppmuntrande ord. Perrin kunde inte inse att han själv gjorde någon nytta alls. Till hans förvåning kom Daniel, Bern och de andra pojkarna som hade ridit med honom uttravande från byn och slöt upp kring honom och Feil. Allihop hade sina bågar med sig. De utgjorde en något märklig syn. Tydligen hade Eishedena helat dem som blivit allvarligt skadade, medan resten fått nöja sig med Jays salvor och omslag. De som dagen innan nätt och jämt hade kunnat klamra sig fast vid hästarna gick nu med spänstiga steg, medan Dalin, Tell och andra linkade fram med sina bandage. Perrins förvåning över att se dem blandades med förbittring över vad de hade med sig. Leof Tofin med ett bandage runt gässan likt en vit mössa ovanför de djupt liggande ögonen hade bågen hängd över ryggen och höll i en lång stav med en mindre version av det rödkantade varghuvudbaneret. Det var visst en av Eishedena som lät göra det, sa Leof när Perrin frågade varifrån det kom. Milly Aelin hade med det till Wills far, men Will ville inte bära det. Will Alcin kurade ihop en aning. Det skulle jag inte heller vilja göra, sa Perrin torrt. Allihop skrattade som om han hade skämtat, och efter en stund stämde till och med Will in. Barriären av vässade pålar såg nog så avskräckande ut, men han undrade om den skulle hålla stånd mot anstormande trollocker. Kanske skulle den göra det, men om de kom igenom ville han inte att Feil skulle vara här. När han tittade på henne hade hon emellertid samma blick i ögonen igen, som om hon visste vad han tänkte och inte tyckte om det. Om han försökte få henne att sätta sig i trygghet skulle hon säkert inte ta reson, utan vägra och sträva emot. Så svag som han kände sig nu skulle hon förmodligen ha större möjlighet att leda honom tillbaka till värdshuset än tvärtom. Att döma av hennes hållning var det troligt att hon tänkte försvara honom om trollockerna bröt igenom. Han hade inget annat val än att försöka hålla henne under noggrann uppsikt. Plötsligt log hon. Han kliade sig i skägget. Kanske kunde hon verkligen läsa hans tankar. Tiden gick, solen kröp fram över himlen och den svala morgonen började övergå i varm dag. Då och då ropade någon kvinna från huset för att fråga vad som hände. Här och där satte sig männen på marken, men innan de hunnit lägga benen i kors under sig var Cham eller Bran över dem och jagade in dem i ledet igen. En mil eller två, inte mer, det var vad Bane hade sagt. Hon och Shied satt i närheten av pålarna och roade sig med någon lek där det tydligen ingick att kasta en kniv i den lilla markplätten mellan dem. Om trollockerna alls skulle komma borde de ha varit framme vid det här laget. Det började bli svårt att sitta rakt, men Feils vaksamma blick fick honom att hålla ryggen stel. Ett horn skallade, gällt och metalliskt. Trollocker, hördes halvdussinet röster ropa, samtidigt som bästar i svarta brynjor välde fram ur västanskogen. Under vilda vrål stormade de fram över den kalhuggna marken, svängde med lieliknande svärd och taggförsedda yxor, spjut och treuddar. Bakom dem red tre myrdrailer på svarta hästar, ilade fram och åter som om de drev troll och horden framför sig. Hur deras springare än sprang och svängde hängde ändå de nattsvarta mantlarna orörligt från deras axlar. Oavlåtligt gav hornet ifrån sig sina skarpa, manande stötar. 20 pilar for iväg så fort den första trollocken visade sig. Men även det bästa skottet slog i marken 100 steg från målet. Håll, era förtorkade fårskallar, ropade Tam. Bran hajade till och gav honom en förbluffad blick. Lika vantrogna såg Tams vänner och grannar ut, och vissa muttrade att de minsann inte tänkte tåla sådana tillmälen, trollocker eller ej. Tam överröstade helt sonika deras protester. Ni håller tills jag ger order, precis som jag har visat er. Sen vände han sig mot Perrin, lugnt, som om inte hundratals vrålande trollocker just rusade mot honom. 300 steg. Perrin skyndade sig att nicka. Tam frågade honom. 300 steg? Hur fort kunde en trollock tillryggalägga 300 steg? Han lossade yxan i öglan. Hornet skallade och skallade igen. Männen kröp ihop med spjuten bakom pålarna, som om de fick tvinga sig att inte backa undan. Älkvinnorna hade beslöjat sina ansikten. Den vrålande trollockhorden välde fram, idel behornade huvuden, trynen och näbbar, var och en halvannan gång så lång som en fullvuxen man, alla ylande efter blod. 500 steg, 400. Några lösgjorde sig ur massan, kom före de andra. De sprang lika snabbt som hästar. Hade älkvinnorna haft rätt? Kunde det verkligen vara bara 500? Det såg ut som tusentals. Redo, ropade Tam, och 200 bågar höjdes. De unga männen kring Perrin skyndade sig att ställa sig framför honom, härmade sina äldre fränder, ställde upp i led under det där fördömda baneret. 300 steg. Perrin såg de missbildade ansiktena, förvridna av raseri och ursinne, lika klart som om de hade varit ett steg bort. Fyr, röt Tam. Bågsträngarna smällde likt en enda öronbedövande pisksnärt. Två nästan samtidiga smällar från grovt trävirke mot lädervaderad stock hördes från katapulterna. Ett regn av bredspetsade pilar föll över trollockerna. Många av bästarna föll, men några reste sig igen och raglade vidare, hetsade av blekmännen. Hornstötarna vävde samman med deras gutturala vrål, manade dem framåt mot offren. Katapulternas stenar slog ned bland dem och exploderade i eldslågor och stenflisor, slet upp stora hål i den framvällande massan. Perrin var inte ensam om att hoppa till, så det var vad Aesidena hade sysslat med vid katapulterna. En vild undran flög genom hans huvud. Vad skulle hända om kararna tappade en av stenarna medan de lastade den i kastskålen? Ännu en svärm av pilar lämnade bågarna, och så en till, och ytterligare en. Åter och åter igen, tillsammans med fler stenar från katapulterna, om än i långsammare takt. Dånande explosioner slet trollocker i stycken. Pilarna haglade över dem. Och de fortsatte att rycka fram. De skrek, de ylade, de föll och dog. Men hela tiden fortsatte de framåt. De var nära nu, tillräckligt nära för att bågskyttarna skulle sprida skotten, inte längre skjuta i samlade salvor utan välja sina mål. Männen skrek ut sitt eget raseri, skrek rakt i dödens bleka ansikte medan de sköt. Och sen fanns det inga fler trollocker kvar som stod eller sprang. Endast en av blekmännen som full av pilar likväl blint vacklade fram. Gälla skrin från en myrdrejs stegrande häst blandades med bölen från fällda och döende trollocker. Hornet hade äntligen slutat skalla. Här och där på det stubbtäckta fältet försökte trollocker resa sig, men sjönk ihop igen. Under allt oväsendet hörde Perrin männen flåsa som om de hade sprungit 10 mil. Hans eget hjärta tycktes vilja dunka sig ut ur bröstet. Plötsligt var det någon som lät höra ett högt hurrarop, och med det började männen ropa och dansa som i lyckorus. De svängde bågarna, eller vad de nu hade för händer över huvudet, och kastade upp sina mössor i luften. Under skratt och jubel kom kvinnorna utspringande ur husen och barnen med dem. De dansade runt och hurrade tillsammans med männen. En del kom framrusande till Perrin, slet tag i hans hand och skakade den. Du har lett oss i en stor seger, pojken min. Bran skrattade upp mot honom. Han hade skjutit järnhatten bak i nacken. Fast så ska jag väl inte tilltala dig nu. En stor seger, Perrin. Jag gjorde ingenting, protesterade han. Jag satt bara på min häst. Det var ni som gjorde det. Bran lyssnade lika lite som någon av de andra. Perrin blev generad. Han satte sig rak i sadeln och låtsades spana ut över fältet. Och så småningom lämnade de honom i fred. Tam deltog inte i glädjeyttringarna. Han stod strax innanför pålarna och iakttog de fallna trollockerna. Väktarna skrattade inte heller. Överallt bland fältets låga stubbar låg kroppar i svarta brynjor. Det kunde vara 500, kanske färre. Några av dem, ett fåtal, hade kanske lyckats fly in bland träden. Ingen hade kommit närmare än 90 steg från de spetsiga störarna. Perrin fick syn på de båda andra blekmännen som låg och vred sig på marken. Alla tre hade alltså stupat. Så småningom skulle de erkänna att de var döda. Tjuvflodsborna höjde sina röster till ett dånande jubelrop för honom. Perrin Guldöga! Hurra! 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 Det måste ha varit det, muttrade han. Fail tittade frågande på honom. Hallmännen måste ha vetat att det inte skulle gå. Se bara där. Till och med jag förstår det nu. De måste ha vetat det från början. Om detta var hela deras styrka, varför försökte de ens? Och om det finns fler trollocker där ute, varför kom inte allihop? Hade de varit dubbelt så många hade vi fått kämpa mot dem vid pålarna. Dubbelt igen, så kanske de hade brutit igenom försvaret, kommit in till byn. Du resonerar väl för att vara otränad, sa Thomas och höll in bredvid dem. Detta var ett prov. För att se om åsynen av ett anfall skulle knäcka er. Kanske för att se hur snabbt ni kan reagera eller hur ert försvar är organiserat. Eller någonting som jag inte har tänkt på. Men likväl ett prov. Nu vet de. Han pekade mot himlen där en ensam korp flög över fältet. En vanlig korp skulle ha landat för att kalasa på kadavren. Men denna fågel försvann bort mot skogen efter att ha fullbordat ett sista varv. Nästa anfall kommer inte omedelbart. Jag såg två eller tre trollocker som nådde skogsbrynet. Så nyheten om vad som hände här kommer att sprida sig. Hallmännen kommer att bli tvungna att påminna trollockerna om att de är räddare för myrdrailer än för döden. I sinom tid kommer de emellertid tillbaka, och då med större kraft än den här gången. Hur mycket större beror på hur många trollocker de ansiktslösa har fört hit genom vägarna. Perrin gjorde en grimas. Ljus. Tänk om det är 10 000. Inte särskilt troligt, sa Varin, som hade kommit fram till dem och nu klappade Thomas springare på halsen. Stridshästen var from som en ponny under hennes hand. I varje fall inte ännu. Jag tror inte att ens någon av de förlorade kan förflytta en så stor styrka genom vägarna utan risk. Även en ensam man löper risken att dö eller bli vansinnig om han så bara tar sig mellan två närbelägna portar. Men låt oss säga, 1000 män eller 1000 trollocker skulle förmodligen dra Machinchin till sig inom några minuter, likt en fasansfull geting till en burkonung. Det är betydligt troligare att de färdas i grupper om 10 eller 20, på sin höjd 50, och med stora luckor mellan grupperna. Frågan kvarstår givetvis hur många grupper de har och hur lång tid de låter gå mellan varje grupp. En del skulle de förlora i vilket fall som helst. Visserligen utövar skuggans yngel mindre lockelse på Machinchin än människor, men... en fascinerande tanke. Jag undrar... Hon klappade Thomas på benet ungefär som hon hade klappat hans häst och vände sig bort, redan förlorad i sina tankar. Väktaren följde efter henne på hästen. Om du rider så mycket som ett steg närmare Västanskogen, sa Fail stillsamt, så drar jag dig tillbaka till värdshuset i örat och stoppar dig handgripligen i säng. Det hade jag ingen tanke på att göra, ljög Perrin och vände Rapper så att han kom med ryggen mot skogen. En man och en ogier skulle kunna undgå att bli upptäckta och välbehållna nå bergen. Kanske. Porten måste förslutas för alltid om det skulle finnas något hopp för Imonswall. Du fick mig ju på andra tankar. En annan man skulle kunna hitta dem om han visste var han skulle leta. Tre par ögon skulle kunna hålla bättre uppsikt än två, särskilt om ett par var hans. Och här gjorde han sannligen ingen nytta. Det skulle gå lika bra att fylla ut hans kläder med halm och sätta dem på Rappers rygg. Plötsligt, ovanför ropen och stojet runt honom, hörde han skarpare rop och vapenskrammel från söder, nära gamla vägen. Han sa ju att de inte skulle komma tillbaka snart, morrade han och körde hälarna i sidorna på Rapper.